Nåd være med er og frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Som tema för dagens predikan har jag skrivit från rädsla till glädje. Från rädsla till glädje. Föreställ dig att du befinner dig bland herdarna på marken. Den natten som Lukas beskriver. Du är tillsammans med herdarna som vakar över fåren utanför staden Betlehem i Judeen. Du rör dig i samma område som kung David 1000 år tidigare vandrat i då han själv gette fåren som en herde. Du känner din historia. Du känner historien. Du känner till berättelsen i Mose och profeterna om att en frälsare ska komma från Davids släkte. Du känner Gud som en Gud det är värt att frukta. Han är din skapare, livgivare och domare. Han dömer dig för dina gärningar. Du fruktar denna Herren, din Gud. Du vet att du inte har något att ställa upp med mot honom. Föreställ dig att du befinner dig bland herdarna på marken den här natten. Det är svarta natten. Det är mörkt. Och med ett, på en ögonblick, så står en ängel framför dig. Och Herrens härlighet lyser omkring dig. Herren har sänt sin egen budbärare och Guds härlighet lyser. Du befinner dig i ett möte med Herren själv. Hur tror du att du skulle reagera med den här bakgrunden? Med den historiska bakgrunden? Hur skulle du reagera? Kanske skulle du bli lite förvånad. Kanske skulle du häpna något. Kanske blir du förskräckt. Kanske skulle du bli rädd. Kanske mest sannolikt skulle du bli rädd i en sådan situation. Lukas, han beskriver herdarnas reaktion för oss. De blev förskräckta, står det i den översättelse vi läste idag. Eller rädda. Som de har översatt i den nya översättelsen av folkbibeln. De blev rädda. Förskräckt eller rädd. Beskriver ungefär samma sak. Det är inte så märkligt att de blev förskräckta och rädda. Av naturen så är nämligen människan fiender till Gud och hans son Jesus Kristus. I och med syndafallet. Så finns det ett fiendskap mellan skaparen och hans son på den ena sidan och de skapade på den andra sidan. Då synden kom in i världen genom Satans list i Edens lustgård så bröts den fullkomligt goda relationen som fanns mellan fadern och hans skapade barn. De första människornas synd mot Gud och hans vilja gjorde människan till Guds fiender. Detta var också orsaken till att Gud genast i första Moseboken i Edens lustgård lovade att sända sin egen son för att krossa ormens huvud. Det vill säga krossa Satans makt. Och övervinna synden för oss. Helt sedan de första människorna föll i synd och kastades ut ur paradiset. Så lovade Gud att rädda människan från synden. Och syndens konsekvenser som är döden och evigheten utan Gud. Gud lovade att sända sin egen son till räddning för oss alla, för alla människor. Genom hela Gamla testamentet upprepade han det här löftet till sitt folk. Han upprepade det igen och igen. Jag ska sända en räddare. Jag ska sända frälsaren. Jag ska sända Messias till er. Genom hela Gamla testamentet upprepade han det här löftet. Hans son skulle komma från Davids släkt. Och han skulle födas i Davids stad Betlehem, som det står i Mikas bok. Detta löfte, det här löftet om Messias, det kände judarna till. Det fanns i deras skrifter. De läste från dem varje sabbat. Så det här kände de till. Löftet om Messias. Men det blev en lång väntetid för Guds folk. I flera tusen år fick de vänta på den utlovade frälsaren. Så det är inte så märkligt att herdarna reagerar som de gör. Det är inte så märkligt att de blir rädda när ängeln plötsligt står där och Herrens härlighet lyser omkring dem. Guds sändebud står med ett framför dem. Vad kan det vara som väntar herdarna? Är det något gott eller är det något ont? Vi vet att Gud, han sänder sina sändebud, änglarna, när han vill meddela sitt folk något som är mycket viktigt att förstå och se till att budskapet inte missuppfattas. Då sänder han änglar till sitt folk för att meddela sitt budskap. Att sända sin ängel i detta fall, det var därför en mycket god lösning. Det var en mycket god anledning att sända en ängel, eftersom de kom med mycket viktiga nyheter. Den ängeln, han har något viktigt att meddela. Och varför inte ge den goda nyheten till herdarna på marken som de första? Deras låga ställning står i stil med det budskap de får höra. En frälsare är född åt dem i Davids stad. Han är lindat och befinner sig i en krubba. Det är nyheten de får höra. Herdarna, de vet var de hittar en krubba. En krubba, den finns där fåren får tak över huvudet och där de får sin mat. Frälsarkungen, han har anlänt jorden i all enkelhet och ödmjukhet till stallen där de enkla djuren bor. Han har inte anlänt ens dit som araberhästarna står, nej, utan där de enkla arbetsdjuren står. Han har anlänt som herde till sina får. Så att anlända till ett stall, det är precis helt rätt ställe. För han är herde för sina får. Det finns inget bättre ställe för honom än i stallet. När Gud kommer som människa till sina egna, så gör han det inte som vi hade förväntat. En jordisk kung, han hade fötts i lyx och fått bo i ett palats redan från början. Alla hade fått veta nyheten om hans födelse på en gång. Nyheten hade blivit meddelad till kungar och ledare över hela världen. Men Jesus, han kom inte för att vara en jordisk kung. Han kom inte för att säkerställa jordiska riken och jordiska liv. Nej, han kom för att tjäna människan med sitt eget liv och försona världen med sig själv. Jesus kom för att vi skulle slippa vara rädda för Gud. Han kom för att ta bort fiendskapet mellan Gud och människan. Att Gud blev människa Det var helt nödvändigt för honom. För att kunna ta på sig vårt straff och gå i döden med dem på sig, så måtte han vara människa. Eftersom Gud inte kan dö, medan samtidigt döden är syndens lön. Därför måtte han bli människa. Gud blev människa för att dö för våra synders skull. Ja, mer än det. Han blev människa för att hålla lagen med sitt mänskliga liv. Han höll den fullkomligt eftersom han är Gud. Gud försonade världen med sig själv då han tog på sig en tjänares klädnad och sänkte sig ner till sina egna skapningar och levde med dem och för dem och tog deras svagheter på sig och deras straff på sig och tog allt med sig in i döden och segrade och övervann döden. Med Jesu fullkomliga liv och hans offer på korset för våra synders skull så har vi evigt liv hos Gud. Jesus, han är den som ändrar vår relation till vår skapare. Han har tagit bort fiendskapet som en gång fanns mellan oss. På grund av Jesus och det som han har gjort för oss vill Gud ha med oss att göra. Vi är inte längre fiender. Gud, han kallar oss till sig genom sitt ord och han leder oss till tro genom den helige andes verk i ordet. Herdarna på marken, de behövde alltså inte oroa sig. Det var Gud som kom till dem med goda nyheter. Nyheter om att den utlovade Messias nu var kommit till världen. Han kom när tiden var inne. De som hade väntat på honom i generationer kanske tyckte tiden hade varit inne väldigt länge. Men som vi vet så är det Gud som bestämmer när något ska hända. Det är han som bestämmer när det är slut på väntetiden. Och den natt för drygt 2000 år sedan hade Gud bestämt sig för att tiden var inne för att uppfylla sina löften till sitt folk. Då var tiden inne för att sända frälsaren till jorden och sätta igång tidernas räddningsoperation. Och det lyckades. Självklart lyckades det. Gud felar inte. Han vet vad han gör. Han vet vad han gör när han låter sitt folk vänta på honom. Han ger oss nåd i rätt tid. Herdarna på marken, de fick ett glädjebudskap serverat sig mitt i svarta natten. Den natten blev upplyst av Herrens egen ängel och Herrens härlighet. En stor himmelsk här uppenbarade sig också där, tillsammans med ängeln. Gud sände en här av änglar för att intyga att det som herdarna såg och hörde, det var korrekt och det inte var ett resultat av deras egen fantasi. En här av änglar stod kring dem. Denna här prisade Gud och sjöng: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. I den nya översättelsen av folkbibeln står det här: bland människor som han älskar. Bland människor som han älskar. Gud, han kommer med frid till sitt folk som han har behag i och som han älskar. Han kommer med kärlek till sina fiender. Eftersom vi är hans skapade verk så älskar han oss trots allt. Det var ju därför han bestämde sig för att sända sin son till oss från början. Därför att han älskar oss på trots av vår synd. Som hans fiender fanns inget i oss att älska. Ingen godhet hos oss som var behaglig för honom. Men Gud, han älskar de människor han har skapat. Som syndare så var han vred på oss och han straffade oss för våra synder. Men han är en kärleksfull Gud. Så hans vrede, den var inte ett resultat av något slumpmässigt hos honom. Det var ingen slumpmässig vrede. Guds vrede består i att han straffar de som syndar mot honom. Och han gör det av kärlek. Vi har all orsak att frukta honom när vi gör mot hans vilja. För han straffar oss för våra synder. I och med Jesus så är det eviga straffet lagt på hans axlar. Vi behöver alltså inte möta evigheten utan Gud. Jesus Kristus har vunnit för oss det eviga livet tillsammans med Gud i himlen. Jesus Kristus är frälsarkungen som kom till jorden för att frälsa hela världen från deras synder. Och han gjorde det fullkomligt. Han övervann synden, döden och djävulen för oss. Och därmed står vi skuldfria inför Herren. Jesus har tagit vår skuld och straff på sig. Gud älskar oss för Jesu Kristi skull. Därför älskar han oss. Därför har han behag i oss. På grund av Jesus Kristus. Herdarna på marken, de for genast in till Davids stad Betlehem för att undersöka om det stämde som Herren hade sagt till dem. Och när de upptäckte Jesus barnet i krubban så berättade de för alla som var där vad som hade blivit sagt dem ute på marken. De vittnade om vad de hade sett och hört om Jesus barnet. Och de prisade och lovade Gud för att det var som han hade sagt dem. Tiden var inne för att frälsaren skulle komma till jorden. Tiden var inne för att övergå från förskräckelse till glädje och frid. Gud, han visste vad han gjorde då han lät sitt folk vänta på Messias. Vi kan vara tacksamma att vi inte behöver vänta på honom. Vi kan vara tacksamma att vi lever efter att allt är fullbordat. Vi lever i uppfyllelsen och vi har ögonvittnarnas berättelser om vad som hände den gången i Davids stad Betlehem. Som Maria kan vi bevara det här budskapet i vårt hjärta. Och som herdarna på marken kan vi tala om det till alla människor. Budskapet om frälsaren är ett budskap för oss och för vår salighet. Det är en trygghet för oss i det här livet. Att veta, frälsaren har kommit. Han har gjort allt för oss. Hela straffet är på hans axlar. Han har friköpt oss. Det här budskapet är också ett budskap för hela världen. Att barnet som föddes i krubban är Kristus, Herren, världens frälsare. Amen. Låt oss bedja. Vi tackar dig, vår kära Gud och Fader, för att du har sänt frälsarkungen till oss. Tack för att Jesus barnet är vår frälsare. Tack för att du genom honom har tagit bort fiendskapet mellan oss. Vi ber dig, bevara budskapet om Jesus Kristus i våra hjärtan, livet ut, så att vi får tröst och styrka av det. Lägg också budskapet om frälsaren på våra läppar, så att vi ärar dig för vad du har gjort för oss och vittnar om honom till hela världen. I Jesu Kristi namn. Amen.